Ja, det är dags för talkshow igen.
Så spännande.
Varför det? Är det för att det är en ny röst här i form av mig, Christian Lok?
För att du aldrig har gjort just det här jobbet förut.
Nej, jag vet inte om lyssnarna ens bryr sig, men man kan ha två hattar på sig i det här programmet. Antingen är man programledare eller så är man bisittare.
Jag tror inte de bryr sig en sekund, jag tror inte de förstår skillnaden.
Nej, men jag förstår skillnaden och ska leda det här idag. Har du förberett dig på något speciellt sätt?
Jag är lite orolig. Jag vet att du har varit programledare många gånger förut. Mm. Men det här är ju direktsändning, så det blir ju inga omtag. Jag skojar, Christian! Jag känner mig så lugn och förväntansfull.
Det låter bra. Den är mysig den där. Är det du som spelar flöjt eller?
Jag önskar att det var det. Men visst är den svängig?
Ja, har det gjorts in-house eller är den in?
Nej, herregud, det där har vi lagt ut på riktiga proffsmusiker. På riktigt har vi gjort
det. Ja, det är så. Ja. Vad heter melodin? Folk undrar.
Nej, men det är ju ett originalkomponerat svängigt, alltså en vignett bara för talkshow.
Ja, okay.
Gjord av Lyssarides.
Ja.
Heter han i efternamn.
Joel
Lyssarides är hans bror som är på radion och jag ska återkomma med hans förnamn.
Okej. Nej, brorsan på radion heter något annat än Joel.
Han heter Love och Love. Så är det Joel som har gjort den här.
Ja, där har vi det.
Ja, det är så lika namn.
Vi släpper det.
Men har du ens sagt vad du heter?
Ja, jag sa Christian Lokberg.
Jaha, du gjorde det. Mm.
Är det lite jobbigt med de här vikarierna som hoppar in hela tiden nya? Eller tycker du att det är lite uppfriskande?
Jag tycker att du piggar upp.
Ja, vad bra. Mm. Vad bra.
Jag vill passa på att säga när du sitter här.
Ah, men du verkar väl ganska rak. Du skulle ju absolut kunna säga. Ja, lite jobbigt när det kommer gubbar på det här sättet.
Nej, vet du, det finns bara en Christian Lok. Och det känns lyxigt att ha dig här.
Ja, jag tackar. Det passar bra in här nu, för jag tänkte gratulera dig efterskott på mors dag, Katrin.
Tackar, tackar.
Hur blev du firad?
Barnen som bor i Lund ringde.
Mm-hmm.
Barnet som bor i Stockholm kom och lagade middag.
Wow.
Så att jag var jätte nöjd. Hade de inte hört av sig eller på något sätt markerat att det var mors dag, hade jag blivit, insåg jag, eftersom de hörde av sig ganska sent på dagen, mycket besviken.
Ja, det är så. Du har lite förväntningar.
Ja, men när de var små och bodde hemma så pågick ju moderskapet hela tiden. Så det var inget jag reflekterade över. Nu saknar jag dem så himla mycket. Mm. Så att då blir plötsligt den där mors dag lite viktigare, kom jag på.
Mm. Ja, jag håller med. Jag blev ju inte firad igår eftersom det inte är min dag. Däremot firade jag min mamma. Jag och brorsan bjöd henne på restaurang. Det var succé, vill jag säga.
Flott.
Ja. Hörde du av dig till några fler och grattade? Eller själv? Liksom?
Alltså bara min egen mamma.
Ja, hon lever.
Ja.
Ja.
Nej, du menar andra som bara är mammor?
Ja.
Att man grattar lite så sidledes från en mamma till en annan?
Jag har hört det.
Har jag missat fullständigt?
Jag hör även av mig till mina barns mammor. De är två stycken.
Men det kan jag förstå eftersom ni ändå har föräldraskapet gemensamt. Men skulle du också kunna höra av dig till någon kompis som är mamma?
Ja, men kanske om det är någon speciell situation sådär. Att den har slitit på ensamstående mamma eller något sånt där.
Jo, men det är ju fint. Sen kom jag på mig själv med att tycka att det finns en viss typ av inlägg som är lite irriterande på mors dag.
Hur ser det inlägget?
Nej, men jag vet inte. De här väldigt självförhärligande. Där du vet, ens barn kanske har gjort något riktigt speciellt för en. Och där det där skrytet bara ligger en millimeter under ytan. Och sen tänkte jag, det kanske är snålt.
Alltså det är mamman själv som visar, kolla vad jag blev uppvaktad.
Mm. Ah, kolla, mina barn är otroliga. Ja, det är ju indirekt
Det är sant.
Jag som har gjort jobbet.
Det jag irriterar mig på är de här som skriver alla dagar, min mamma. Så som många skriver på internationella kvinnodagen.
Ja. Jag håller med. Sen det som grep mig faktiskt, det inlägget som grep mig mest igår, det var någon som tyckte att den här dagen är jobbig för att den aldrig fick bli mamma.
Ja.
Och det var ändå lite berörande. Jag hade inte heller funderat över det så himla mycket. Att just de här specifika dagarna när folk lägger upp bilder på sina mammor såklart kan hugga hjärtat.
Mm, såklart. Men ska man förbjuda dem att fira?
Absolut inte.
Det är bra.
Bara de riktigt störiga.
Du, vi ska prata om SL-kaoset också. För jag gissar att även om man inte bor i Stockholm så har man i helgen hört talas om SL-kaoset i huvudstaden.
Att sitta fast i en tunnelbanevagn i timmar.
Exakt.
Mm. Nere i en tunnel.
Ja,
det lite var klaustrofobiskt.
Alltså, jag skulle få panik. De satt i 3 timmar, de som satt värst.
Mm. Att vara kissnödig eller hungrig i det läget, ja, kan ju bli väldigt pressat. Och jag tycker just tunneldimensionen bidrar.
Mm. Det hade varit lättare om man såg Årstaviken.
Mm. Mm. Det tycker jag.
Vem skulle du bli i en sån situation, tror du? Skulle du vända dig inåt eller skulle du hjälpa till?
Jag vet inte vad man kan göra, men du menar om någon satt och svettades ymnigt, om jag kanske skulle ändå fläkta med...
Ja, eller att du har en vattenflaska.
Ja, då skulle jag bjuda på den.
Det skulle du?
Ja, men det skulle nog, jag skulle nog ändå kunna vara lite snål om det inte var så att någon uppenbart faktiskt hade någon form av panikattack. Sen är det väl klart att det beror lite på om man är på väg till något väldigt specifikt. Då skulle irritationen kunna övergå till ett raseri ganska snabbt.
Det var ju ett äldre par som var på väg till sin dotters vigsel.
Mm, det hade jag inte tagit bra. Hade det inte varit så tror jag att jag också hade till slut kapitulerat. Jag satt ändå i en sån situation, men då var det vid en gränsövergång mellan Montenegro och Kroatien bara för någon månad sedan. En buss som stod i timmar på tomgång och det var fruktansvärt varmt och det var ingen information och det hände ingenting. Till slut, jag skulle ju ingenstans. Så när jag hade gått igenom frustrationen och irritationen och ilskan så var det ju bara ge upp och börja prata med någon som satt i sätet framför.
Det var någon som var tvungen att kissa i en handduk. Hade du, om nöden hade tryckt sig på, hade du...
Ja, men i det läget är man väl så desperat så att det handlar om att göra i en handduk eller i sina egna byxor. Ja. Så då är man väl bara tvungen att göra det. Men,
jag är rädd för att jag skulle vända mig inåt och sätta på mig mina hörlurar och lyssna på någon snäll musik. Mm. Och inte hjälpa till.
Just det. Men det beror väl på om någon i ögonvrån började hyperventilera, då skulle väl även du ryckas ut ur liksom din hörlurs.
Förhoppningsvis.
Det tror jag.
Det bästa hade varit att dra igång någon slags allsång eller dra igång ett spontant quiz där. Vart är vi på väg, hörni, allihopa?
Det hade ju du kunnat göra.
Ja, och sen leta efter den här hammaren och slå sönder glas och börja leda en egen tropp för evakuering.
Vet du hur lyckliga människor hade blivit? De hade alltså gått plus på de där 3 timmarna om du hade gjort något sånt.
jag
vill
inte
bara fastna med dig. Ja,
eller hur? Eller hur? Hörde du sen att det var lite antiklimax när de fick lämna vagnen? Att det bara var typ så här 30 meter till själva stationen och perrongen?
Säger det något om svenskarna att de lydigt har suttit kvar i den där vagnen i 3 timmar? Hade i ett annat land människor varit mer anarkistiska och slagit sönder någon ruta och bara tagit sig ut?
Självklart. Mm. Det hade hänt mycket andra grejer. Du, det är ju studenttider nu och många studentfester. Mycket pirr i luften. Sista chansen kanske att dragga på den där tjejen eller killen innan man sprids över världen och slutar. Och det är fest och dans. Och så plötsligt kanske den här balladen går på. Alltså Catherine, jag är tillbaka i N3A igen.
Är du det?
Ja, och Kristina Henriksson sitter en bit bort och jag håller på att våga mig fram.
Är du svettig i handleden?
Ja, det här var så, alltså det är otroligt, det är 35 år sedan eller något. Får du någon känsla när du lyssnar på en ballad av det här slaget?
Jag minns också diskorna, men jag var nog lite yngre. Det var inte så många tryckare med sig i gymnasiet, men högstadiet... Absolut att man kanske hade väntat hela kvällen på att han skulle bjuda upp.
Ja.
Och om man inte hade gjort det så fick man ta tag i det själv.
Ja. Jens Sjögren har kommit in i studion. Du är filmregissör som bland annat gjort Zlatan-filmen och nu kommande Jävla Kara-filmen.
Hej.
Välkommen. Vi ska ju inte prata om filmerna med dig idag, för vi ska prata om ditt andra hjärteprojekt. Balladerna. Du startade för snart 20 år sedan tillbaka klubben Natten här i Stockholm, som bara spelar ballader.
Uteslutande bara ballader.
Ja. Och det är uppåt 4 000 pers som kommer.
Ja, så har det blivit. Det har bara liksom behovet av kärlek ballader verkar vara liksom...
Alltså om du hade kommit med den här idén till mig innan, då hade jag sagt, är du galen?
Ja, men så var det ju många år också. Vi mötte ju väldigt många desperata människor som stod väldigt långt fram. Byt!
Nej.
Spela något annat! Jaha. Snälla! Det var ju som att det var liksom ett experiment. Liksom. Men man vinner, trägen vinner.
Men var det så att den här låten drabbade dig? För när den kom på nu så bara tog du av dig din jacka.
Men jag blev lite stressad tror jag, men det måste jag säga, det finns ingenting som tar mig på en sån resa som den här typen av musik.
Varför tror du att du har blivit sån succé med den här klubben?
Ja, men dels så är det för att den är så jävla stringent. Det är bara i motvind och när folk skrek, sätt på något snabbare, glöm det är det här vi gör. Mm. Vi bara kör och kör och kör och till slut är folk så här, åh gud, det är som framgång. Ja, men det har inte alltid varit det. Men jag tror ju också det är för att det är filmiskt, musiken tar dig tillbaka till en plats som är jävligt osäker och det är ju dramaturgiskt fantastiskt ju. Ni dras ju direkt tillbaka till en tid där den där personen inte bjöd upp och och det finns väldigt många som bara, nej, jag skulle inte gå dit, jag har precis separerat, det kommer bli så ledsen. Underbart ju, stå där och böla då och bara känna så här, hur du bara fylls med vännerna runt omkring, eller liksom gå hela den här kvällen och liksom vägra bjuda upp, så får du ju leva med det efteråt. Så det finns ju så många nyanser som går förlorat eller vinster att vinna i den här liksom förpackningen.
Men hur mycket raggning handlar det om? Är det halva grejen?
Ja, men jag har ju alltid bara spelat skiva här och jag vet inte, men jag har ju mina spioner där ute, mina vänner som går och sådär. Du har ju varit där någon gång och sådär. Så och då hör man ju att ibland så raggas det ju på bra. Alltså. Mm. Min mor sa ju det till mig också när Göran och jag skulle starta det här, att hur träffas ni nu för tiden så här, när man inte dansar styrdans då, som det heter i Småland, att man kommer nära varandra på det sättet. Ja. Och då slog det mig så här, fan, jag lyssnar på Lugna Favoriter i smyg. Jag älskar när musik är kopplat till bild, framförallt den här typen av musik. Och jag älskar nerven av att liksom naturligt komma lite närmare varandra. Det här är ju innan datingappen också, det exploderade ska ju sägas.
Just det.
För det har ju pratats om att tryckaren är utrotningshotad.
Ja, men det tror jag bara är någonting man tycker om att prata om. Fan, det är att folk klarar inte av att skriva så jävligt bra. Alltså det krävs en otrolig mod och empati och liksom icke-cyniskt tänkande när man ska skapa en riktigt bra ballad.
Vad skulle du säga definierar en riktigt bra ballad?
Men dels är det ju inlevelsen skulle jag säga. Alltså så här, slit ut hjärtat liksom. Och då kan ju det vara liksom I Will Always Love You med Whitney Houston som är kanske den mest episka, och Total Eclipse of the Heart och sådana där saker. Men där man hör så här, alltså som i bra skådespeleri, om du inte tror på det så säg det inte. Men om du tror på det så bara liksom låt det bara komma ut. Och det är ju det som är grejen, man vill ju bli berörd. Det tänker jag alltid.
Vi ska lyssna på en ballad som har berört många. Jens sjunger med.
Nu ska nog volymen ner.
Ja, men jag tror att jag mer känner att man måste vara i en viss sinnesstämning för att kunna lyckas med.
Ja, för du sitter helt stel här nu.
Ja, men hade ni kört Bangles Eternal Flame,
ja, exakt.
Då hade jag varit där.
Underbar låt, också en av de starkaste.
Ja.
Ja. Men jag ska också säga det, att slitas med, det handlar ju också om att göra saker med andra människor i samma rum. Vi är ju så isolerade från varandra. Ni pratar om det här på tunnelbanan. Så här, ja, det var ju en dröm om du bara drog igång. Men det gör man ju bara på film. Ja. Och då tror vi inte på det. Ja, han var överdrivet. Men det är exakt det där som när vi gör Natten att det går ut på. Till slut står man ju då allihop och bara, och så drar man ner volymen. När man än dra ner volymen i sådana låtar så skriker folk. Och att höra sig själv bland tusen andra är så långt ifrån den där liksom torsdagen med blodpudding man kan komma. Och hela vårt samhälle bygger ju på blodpuddingen torsdag. Rimlighet som ni säger, det här är svenskhet. Men den typen av explosion, Det finns bara Ballad som kan göra det med oss. Det är det på riktigt. Det kan låta överdrivet, men det är, går man dit, folk gråter, skriker. Tjejen går dit liksom skit, och så står det några liksom märkliga snubbar, kanske inte vågar fram och sådär.
Säg de topp tre som funkar bäst.
Nej, men det här är så vidigt, för din producent bad mig om det för flera dagar sedan.
Aha.
Då fick hon 20.
Aha, okay.
Ja, men det är liksom som att utsluta ett barn. Liksom, ur, alltså det är så svårt. Men det här är ju en låt som berör mig mycket. I Will Always Love You är ju en låt.
Mm.
Iris med Go-Go Dolls. Alltså du vet, Bed of Roses. Men jag tror Nothing Compares to You är nog den som kanske också föryngras hela tiden.
Kör du med Sinead eller med Prince?
Vad sa du?
Kör du Nothing Compares
What
to
What do you think, Christian?
Okay. Maybe not the original.
Nej, det är med Sinead. Men den är ju så fylld av politik också. Har ju blivit fylld av politik med tanke på hennes öde och så vidare och så vidare och så vidare. Och så, där. Så jag tror att när man väl kan skriva saker som berör en och koppla det också kanske till film och sånt där, då är det ju en otroligt jävla bara mäktigt. Det är mäktet. Vi pratar ju om mäkt ofta, att så här, fan, det var mäktigt och de vann det där och så vidare och så vidare. Mm. Natten har ett mäkt varje låt, och det är ju väldigt mycket också den här nerven av att veta att det finns en risk eller chans beroende på hur du är lagd att någon kommer fram. Sen är det ju också om din och min blick möts och bangles hade gått igång,
då vet du
och
att jag
hade
säga,
jag hade kanske så här tittat på dig och bara nickat lite så här, you had me by hello.
Mm. Visst.
Så är det ett ögonblick som aldrig sker ute i ett ganska mörkt samhälle som det är idag.
Men du, jag undrar hur du lägger upp en sån här kväll vid DJ-båset. I vanliga fall så börjar man väl lite softare, så ökar man, och så vid midnatt är det galet drag.
Jo, men det finns nyanser i helvetet också, för grejen är att balladerna har ju, du vet, du kan ju trycka på Bed of Roses, puff, och så går det. Och då upplever man helt plötsligt efter en timme med ballader så här, för det här var lite upptempo. Det här var ju underbart liksom. Men sen tjafsar jag och Göran ganska mycket om vad som är, för när jag sätter på den här, säger hej, hej, då går han ut och röker.
Aha.
Nej, pinsam låt. Nej, det där är något liksom annat, du vet. Och sen kan han ha en liknande låt. Så det finns ju också de här skojballaderna. Som John Farnham.
Jaha.
Ja, det var ju så, och den har ju,
då hade vi inte dansat.
Nej, då hade vi inte dansat, och nej, den är inte till för det heller.
Nej.
Men du kan inte sitta och vara så säker nu, för när du är på fyllan eller du har haft roligt och du känner att liksom amorteringarna är far away och den går på och du är där med rätt folk, ja, då kan alltså också det vara roligt. Men då sker något i dynamiken också, vill jag bara säga. Att när den har gått på och sen helt plötsligt så bara går man ner och så släcker vi ner, för allt ljus styrs efter låtarna också, så det, vi kör live-ljus liksom.
Det är också det som är bollar som
man följer liksom hela den där stämningen, och när den har gått ner så blir det tyst och sen helt plötsligt så hör man bara liksom inleden på typ I Will Always Love You.
Och då exploderar det.
Får man säga nej, tycker ni, på ett sånt ställe om någon kommer fram och bjuder upp en?
Självklart, stopp min kropp.
Ja.
100%. Mm. Ja, och det här är spännande också. I Sverige har vi alltid varit så här, ja, vi var ju i Italien, det var ju så underbart, för där var ju alla generationer hade ju roligt tillsammans. Ja. Vi älskar ju att prata om sånt. Men sen när vi hamnar i det, bara, oh, fy fan, jag vill inte vara med dig. Och
här på natten är det ju 20-60 år.
Det är det jag menar.
Ja.
Och alla låtar föryngras på ett sätt som bara ballader kan.
Mm.
Bara.
Intressant. Funkar det på svenska också?
Hur bra som helst.
Ja, vi ska ta och lyssna på en.
Ja.
Eva Dahlgren, vem vänder vindarna? Du är fortfarande stel som en pinne, Katrin.
Ja, precis. Jag tror inte, om jag inte har hamnat i det här läget som Jens beskrev precis då, att jag liksom har ryckts med och är i någon form av tillstånd. Annars hade jag väntat tills ni körde Orups från Danviks tull.
Ja, ah, okej. Okay.
Där hade det blivit dans för mig.
Men det här är ju också en låt, måste jag bara säga. Vi är ju så långt ifrån natten man kan komma och att vara på P1, måste jag säga. Hur det ser ut här, hur folk känns. Det känns så här, är vi på väg att läggas ner eller inte? Det är ju någonting otroligt dystopiskt, hela det här området. Det,
du ska veta att dina skattepengar inte går till onödiga grejer.
Det kan jag verkligen intyga alla där ute med. Det gör de inte. Det är knappt som man får sitta. Men jag vill bara säga det, det. När man lyssnar på hennes text och det hon berättar utifrån liksom något ögonblick i sitt liv ihop med det här. Och människor som har upplevt den här låten i sin barndom, ungdom, står bredvid någon som inte har upplevt den och liksom hittar den där och då. Mm. Här är volymen också. Volym. Inte den här rekommendationen som finns. Volym.
Alltså högt.
Ja, högt. Mm. Ljus. Mm. Lite möjligtvis liten liksom, härlig liksom, sång. För när Eva, som jag hoppas ska komma tillbaka, när hon, och hon, vi har ju alltid en liveartist varje gång. Och hon kom ju och sjöng. Det tar alltså en halv sekund vid introt, så skriker 45-åriga människor: Eva! Och hur mäktigt är det att få gå ifrån hela liksom, sättet vi har lärt oss att vara och agera? Det är ju helt jävla otroligt.
Kan jag bara få inflika att jag gillar låten och Eva Dahlgren? Det är mer huruvida jag spontant hade känt att just det här var tryckaren.
Men den här tror jag är mycket mer sådär att man får en emotionell koppling till sig själv. Stå
verkligen
själv och bara
mycket
såhär,
mer introvert.
Och, ja. Och det finns också det lagret. Vi har tänkt på allt.
Ja.
Och vissa dansar ju 12 pers i en cirkel.
Ja, ja. Ja, det är jackor i mitten. Och du vet,
så allt behöver inte vara pardans?
Nej, är det så du ser framför? Nej,
nej. Tryckaren skedde mellan två personer. Jag hade inte förstått att det var så fritt.
Ja, precis det där du beskriver i början. Att man ser så här, män går runt och är lite så okej, okay, vad händer här? Du vet sådär, och kvinnor bara, det är bara komma. Mm. Alltså du vet, vi kan alltså, jag gör det inte. Och när de väl har tagit mot så kanske de är över, liksom friserade. Och då är kvinnorna redan någon helt annanstans. Det är svinhärligt att se det, de möts liksom aldrig riktigt. Så att jag menar, jag tror att det är mer känslan av att få finnas till i ett sånt rum som är mycket mäktigare. Sen är det ju många som går rakt på hånglet också.
Ja, oh, härligt. Jag tror många blev peppade, Jens. Tack snälla för att du kom hit. När är det nästa gång?
Nästa gång i mitten på september, vet jag i datum.
Långt kvar då. Ja. Tusen tack, du får
tack
dansa
själva
ut i studion.
Tack.
Nej. Du kändes svårflörtad.
Nyfiken. Ja, jag vill gå dit.
Du har aldrig varit där.
Nej. Du förstår, jag sjöng karaoke för första gången i mitt liv i helgen. Så att jag har mycket att upptäcka.
Underbart.
Och i tryckarfallet är det ju återupptäcka.
Mm, bra. Nu ska vi prata om ett födelsedagsbarn. Ett oväntat födelsedagsbarn.
Ja.
Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år idag.
Då säger vi väl grattis inte i efterskott.
Nej,
kanske.
Nej, grattis för att, på 100-årsdag. Ja. Det svindlar lite.
Mm.
Hur gammal tror du hon var när hon gick bort?
Alldeles för ung.
Men ungefär?
Nej, men jag säger bara alldeles för ung. Kan hon ha varit 53?
36.
Nej.
Mm, det var ungt.
Ja.
Visste du att hon var en riktig bokmal?
Inte förrän du förde på tal i förbifarten tidigare idag.
Hon älskade litteratur. Och i dagarna så kommer en biografi om Marilyn och hennes böcker. Mm. Där det listas allt man hittade i hennes bokhyllor.
Ja.
Alltså det var avancerade grejer. Marcel Proust, James Joyce, Camus, Yeats, Walt Whitman, Sigmund Freud.
Ja. Jag har inte, de flesta av dem där står inte i min bok heller.
Nej, jag förstår.
Men då är jag ändå en person som tycker om att läsa också.
Men är man fördomsfull om man blir förvånad att Marilyn Monroe hade de här böckerna?
Alltså man kanske är lite endimensionell i hur man ser henne. Att bara för att hon var otroligt snygg och blond och blev en sexsymbol så behöver ju inte det utesluta att hon hade ett skarpt intellekt eller gillade att läsa.
Nej. Om du skulle
hon
gå
umgicks
bort
ju med en del smarta män.
Ja, det är sant.
Och de pratade väl kanske också.
Det borde de ha gjort. Om du skulle dö nu i natt, Gud förbjude, vad skulle din bokhylla lämna efter sig?
Det beror på vilken av mina bokhyllor ni skulle välja att titta på. Vi har en i hallen.
Ja.
Där har det varit mycket av min mans kurslitteratur från då han utbildade sig till systemvetare. En del John Grisham, kanske Jo Nesbø. Den gallrade jag lite häromdagen.
Mm-hmm.
Insåg att jag tydligen är en snobb. Just ifall någon skulle komma hem. Du vet,
titta,
på det där
du
sättet.
Du har gjort det. Du har kurerat din bokhylla.
Ja, kastade ut det som jag tyckte var dåliga böcker. Men som jag uppenbarligen också tyckte inte representerade. Går du in i den andra bokhyllan som finns i sovrummet så är den kanske mer vad du skulle förvänta dig för någon i min ålder.
Och vad är det då?
Ja, men du vet. Det är allt ifrån Paul Auster till Dr. Glass till
du har
Agatha Kristoff. Ja, jag har en bokhylla. Jag har inte du.
Nej, alltså jag har ju det. Men där är det lite kokböcker och så några böcker jag fått gratis av kollegor. Alltså det är pinsamt.
Var är dina...
Ja, men antingen...
Du måste ju ha haft böcker.
Ja, jag mesta har jag lämnat bort. Och sen så lyssnar man på böcker. Jag tror mina barn, vuxna barn har nog inte bokhyllor.
Nej, men du tycker inte att det är trevligt med
jo,
böcker?
Jo, men då blir det en annan grej. Då kan man ju bara hyra eller köpa blåa böcker. Det blir en fin fond.
Jo, men man tar ut dem, kanske läser om dem. Och så är det någon som har skrivit, grattis Catherine, här får du New York-trilogin 1993.
Ja, men den kan man inte lämna bort.
Nej,
det är sant. Marilyn Monroe alltså, en av världens vackraste kvinnor en gång i tiden, sades det. Och vi ska prata lite om skönhet nu. Har du hört talas om den senaste skönhetstrenden där unga män slår sig själva med en hammare på käken så att den ska spricka lite för att sen läka ihop starkare så att man får en perfekt käke?
Looksmaxing.
Ja, du känner till det. Mm. Vad tänker du om det?
Att det låter smärtsamt.
Ja.
Och extremt.
Just det där att slå sig med en hammare kallas faktiskt för bone smashing, men är en del av looksmaxing. Mm. Man vill uppnå absolut skönhet. Och frontfiguren för allt det här kallar sig Clavicular. Och han har på kort tid blivit en av de mest omtalade personerna i världen. Hej Patrik Stanelius!
Hej Christian och Catherine.
Från Petre Ide kommer du. Mm, och ni har precis släppt en dokumentär som handlar om Clavicular.
Ja, precis. Vårt senaste avsnitt handlar om denna person som heter Braden Peters i passet. Och för att berätta om honom så måste vi ju också förklara världen han kommer ifrån och har blivit det bonesmashande ansiktet utåt för.
Mm.
Så, och det finns ute på Sveriges Radios lyssningsplattformar.
Sen och varför är just han så stor då?
Han är stor därför att han kanske bättre än någon annan har förstått hur man paketerar den här filosofin i en för vår samtid aptitlig inramning. Han direktsände stora delar av sitt liv på nätet och har liksom lyckats gå från att bara prata om utseende, för att i grund och botten handlar det väldigt mycket om det här att människor som luxmaxar fäster oerhört stort absolut värde vid skönhet, till att göra sig själv till någon sorts, jag vet inte, reality-sändande Patrick Bateman-figur. Mm. Så han är liksom en intressant figur att följa, och på det följer då kännedomen om den här luxmaxing-världen.
Vad gör han mer för grejer än slår sig med en hammare i ansiktet?
För att luxmaxa? Ja. Det handlar bland annat om att injicera steroider, alltså testosteron, hormontillskott för att få ett manligare utseende snabbare. Han var tidig med att ta finasterid, alltså ett medel som motverkar håravfall. Men han förespråkar också att gymma, duscha, sova länge och använda bra hudvårdsprodukter. Men det är att softmaxa.
Okay.
Men är det något särskilt skönhetsideal som man eftersträvar?
Ja, alltså så som han och andra luxmaxer pratar om det, så handlar det om att utseendet är mätbart, alltså objektivt mätbart enligt en skala som etablerat på internet. Men de menar att redan de gamla grekerna använde sig av en sorts gyllene harmoni för att mäta förhållandet mellan ögonen, ratio mellan ögonen och näsan och så vidare och så vidare. Mm. Så ett perfekt harmoniskt ansikte som ofta lyfts fram inom luxmaxing-världen, förutom Clavicular då, är en amerikansk skådespelare som heter Matt Bomer. Och då kan ni tänka er någon sorts liksom klassisk stålmannen möter Cary Grant, breda käkar, bra hårfäste, lyster i ögonen.
Vi har ju fått in en väldigt snygg kille i studion. Gabriel Dridi, 25 år gammal. Välkommen in.
Tack så jättemycket.
Du är det okej om man kallar dig för en svensk luxmaxer?
Absolut.
Du är skitsnygg. Catherine, om du skulle beskriva honom.
Distinkt käkparti, framträdande kindben, mörkt hår med en också väldigt tydlig hårlinje i pannan och bruna ögon och markerade ögonbryn.
Och lång.
Ja, 1,95.
Precis.
Följer du Clavicular?
Ja, självklart.
Varför det?
Jag tycker han är väldigt intressant, först och främst.
Mm. Har du haft kontakt med honom till och med, eller?
Ja, det har jag. Vi följer varandra på sociala medier. Och sen innan han blev liksom känd för internet så har vi liksom pratat på olika forum och så vidare. Så det är en gammal vän till mig som jag har snackat med men aldrig träffat.
All right. Vad var det första du gjorde när du ville bli så här snygg?
Det första jag gjorde var att softmaxa. Det finns ju softmaxing och hardmaxing. Mm. Så softmaxing innebär att du gör saker som är liksom naturliga för ditt utseende.
Vad kan det vara?
enkla grejer som att komma ner till en hälsosam och låg kroppsfettsprocent, få en solbränna. Kan också handla om att hitta en frisyr som passar din ansiktsform och så vidare. Så,
aha.
Sådana grejer.
Har du slagit sönder din haka med en hammare?
Det har jag. Okay. Inte bara min haka utan mina kindben och käkben också.
Hur hårt slår man då?
Man slår inte alls så hårt.
Okej, men det blir blåmärken?
Det kan bli blåmärken. Jag skulle säga att det ser mycket värre ut än vad det är eftersom att man använder ett föremål som en hammare eller ens knoge.
Ja.
Mm.
Men så det krossas inte käkbenet då?
Alltså jag är ingen läkare så jag vet inte exakt vad det är som händer. Det jag vet om är att det blir liksom en svullnad direkt efter man gör det.
Mm.
Det är som att pumpa ens muskler egentligen. Man får en pump och då svullnar det liksom upp och ser mer liksom skarpt och definierat ut. Mm. Sen vad det är som händer exakt vet inte jag. Jag är ingen läkare och har inte forskat. Men
det funkar uppenbarligen.
Det funkar, det gör det.
Varför gör du det här?
För att se bättre ut.
Och varför vill du se bättre ut?
För att se bättre ut gör att man har större chans att ta sig längre i livet och bli framgångsrik. Därför jag gör det.
Alltså i alla avseenden, med jobb och...
Precis.
Eller en raggningsgrej mer, eller?
Det är en del av det, men jag skulle säga att det handlar om att få liksom bättre vardagligt liksom bemötande från folk. Kan vara en del av det. Kan också vara när det kommer till jobbmöjligheter och så vidare. Jag tror att om man ser bättre ut så finns det större chans att kunna landa det jobbet som man vill landa och så vidare. Jag vet också om att det finns studier på att personer som är längre tjänar mer pengar överlag.
Just det.
Så det har jag hört också. Och sen finns det också datingaspekten av det. Mm. Att om man ser bättre ut så kommer man lyckas bättre i sitt datingliv.
Right. Och har det blivit så då för dig? Har du märkt några skillnader sen du började göra det här?
Ja, självklart har jag gjort det.
På vilket sätt?
På alla de tre sätten som jag nyss nämnde.
Ja. Mm. Du har fått bättre jobb. Du har fått fler tjejer eller killar.
Exakt, exakt.
Mm. Wow. Vad tänker du när du lyssnar på det här, Patrik?
Jag, Gabriel, jag pratade lite utanför och då berättade du för mig hur mycket tid du lägger på både Luxmaxingen och alltså din verksamhet som snygg influencer.
Mm.
Och det är ju ett heltidsjobb, så att det jag tänker är liksom att här är en människa som är väldigt seriös och alltså... Jag har inte gått liksom en Luxmaxing-kurs i att utvärdera ett utseende, men jag instämmer i att du liksom ser objektivt bra ut. Men jag undrar så här, alltså, hade inte du varit snygg ändå? Jag tänker mycket av det där är genetiskt.
Ja, självklart är jag mycket genetiskt. Jag skulle säga att, jag vet inte exakt procent, men runt kanske 70% skulle jag säga genetiskt. Så om man inte har en bra genetisk grund så... blir det mycket svårare. Men jag är för att oavsett hur man ser ut så kan man förbättra sitt utseende. Så det är så jag ser på det.
Mm. Vi pratar också lite om dickmaxing här utanför.
Men, ja, det kan man nästan gissa vad det betyder. Att man vill ha längre snopp. Kör Precis. Du sånt? Kör du det?
Jag har gjort det, absolut. Okay. Yes.
Det ska ju inte funka heller, eller? Gjorde du det?
Mm, det har funkat.
Vad gjorde du då?
Ja, det finns den metoden som jag har använt är att använda en pump som Aha. man pumpar upp det med.
Okej.
Okay. Yes.
Hur ofta måste man göra det?
Jag skulle säga att det inte är det mest permanenta sättet.
Så det är precis innan man drar ut på Stureplan?
Precis.
All right.
Precis. Så att, ja, som det låter, man bara pumpar upp den i en penispump helt enkelt.
Aha.
Ja.
Wow. Jag tänker när jag har dig på plats här, skulle du kunna bara kort kika på mig och komma med ett par korta, enkla grejer jag skulle kunna göra?
Yes.
Jag tar av mig hörlurarna.
Du ställer dig alltså upp nu så att Gabriel ska kunna se dig i helfigur i Christians. Jag kommenterar dig då när du snurrar. Du har en svart, eller lite grådaskig t-shirt, bruna manchesterbyxor.
Nu får du vara tyst, Catherine.
Jag skulle väl säga kanske trimma eller ta bort liksom nackhåret.
Ja.
Först och främst.
Ja.
Här under halsen liksom.
Okej.
Okay. Tänker jag.
Jag har ganska mycket skägg.
Mm. Om du bara linar upp det liksom.
Okej.
Okay. Nu snackar vi om vad du skulle kunna förbättra. Så då skulle jag också kunna rådgiva dig att skulle kunna färga dina ögonbryn lite mörkare.
Ja.
Det skulle ge dig bättre kontrast med dina ljusa ögon. Du skulle även kunna använda minoxidil för att växa dem så att de växer ut mer liksom.
Ögonbrynen växer
precis
bättre. Men vad heter det?
Med minoxidil. Det är receptfritt på apoteket.
Okay. Ska han inte gå på ögonfransarna också då när jag kommer, han ändå är igång?
Jag kommer till det.
Skulle jag är lite otålig.
Skulle kunna färga ögonfransarna också. Mm. Lite mörkare färg för ännu mer kontrast.
Mm. För det här är guld.
Tar du några läkemedel för att inte tappa hår eller behålla håret?
Jag visste att han skulle komma till hårgrejen. Men snyggt att du väntade till femte grej.
Jag skulle också bara vilja tillägga att du har en väldigt definierad och bred maskulin käke.
Tackar.
Ja.
Ja. Ja, men när jag var yngre så var det, kunde namnet, folk kunde säga jawline.
Exakt.
Ja, men den är verkligen borta. Eller tycker du
är borta? Nej, den är absolut inte borta. Okay. Den är väldigt bra skulle jag säga. Okay. Definierad. Det skulle jag säga är ditt bästa ansiktsdrag.
Okej, okay, jag ska ge det här samtidigt jawline.
Skulle också säga att du har en liksom rak och maskulin näsa. Det är något positivt.
Ja. Men jäklar vad snabbt du bara kunde papp. Du har verkligen den här radarn och kan läsa av folk.
Ja, yes.
Jag förstår. Catherine, hur känner du kring allt det här?
Jag funderade mer på om du skulle testa hammaren eller var du liksom sätter stopp någonstans. Nej, det blir det inte.
Men det är en intressant fråga. För din nästa grej har jag förstått att du vill, Gabriel, bli längre.
Yes.
Och då ska du göra någon slags operation. Du är 1,95 nu.
Yes.
Hur lång vill du bli?
Jag vill bli runt... jag skulle säga att idealet är 2 meter, men... Jag är lite mer autistisk när det kommer till det, så jag skulle vilja bli 2,05.
Och hur ska du bära åt 10 cm längre?
Det är fullt möjligt. Det
med en pump? En jättepump?
Nej. Det finns en operation man kan göra som heter på engelska limblänkning surgery.
Okay.
Och det går ut på att man, man sågar av benen och lägger i spikar i dem. Och,
vänta. Man sågar av benen?
Precis.
Helt och hållet.
Över eller under knäna?
Inte helt och hållet. Jag vet inte exakt hur det går till, men jag vet om att man liksom öppnar upp benen.
Aha.
Och lägger in skruvar däremellan. Och sen
och förlänger det? Liksom.
Precis, och sen förlänger man benen. Och sen så ska man då på detta vis på något sätt växa lite grann varje dag, tror jag det är. Någon så här mini-millimeter. Och så kan man komma upp i allt från liksom 1, 2, 3 till, jag tror att 10 cm är max.
Det låter som det skulle kunna vara smärtsamt.
Det är väldigt smärtsamt.
Och hur mycket tänker du kring riskerna och hur mycket det kan vara värt att satsa på det här?
Det finns självklart jättemycket risker med en sån här grej. Jag skulle säga att det här är en av de mest brutala och liksom vågade operationer man kan göra idag. Jag vet inte om det finns någon svensk som liksom har gått ut med att den ska göra en sån här grej eller har gjort det. Så, men för mig så är det värt det. Jag tror verkligen att en slängd för en man är väldigt viktig. Och jag skulle säga att idag så räcker det inte att vara liksom medelmåttlig när det kommer till längd, liksom 1,80, 1,85, 1,90. Vi lever i Sverige där medellängden är liksom 1,80. Om man inte är, enligt mig, minst 1,95 till 2 meter sticker man inte ut.
Oj.
Men du är ju redan 1,95.
Man kan alltid bli längre.
Ja, det är så.
Eller...
Vi ska runda av det här. Jätteintressant, Gabriel. Patrik, du får sista ordet.
Ja, jag undrar. Alltså, det känns som att det finns en ekonomisk aspekt i det här med att bli så mycket längre. För att du kommer inte kunna åka economy class när du flyger. Du kommer att ha knän under hakan. Så har du liksom budgeterat in första klassbiljetter resten av ditt liv också?
Nej, det har jag inte. Men...
Du måste väl sitta i rullstolen ett halvår efter?
Precis, man sitter i rullstolen ett tag efter operationen. Men,
och då är du jättekort.
Då är jag jättekort, men när jag väl går av rullstolen och har lagt så är jag längst av alla.
Gabriel, tack för att du kom hit och delade med dig, och tack Patrik för rapporten.
Tack så mycket.
Ja, Catherine.
Ja, jag är lite skakad ändå.
Ja, lite.
Mm, mm. Jag tänkte att det där att ta hammaren lite grann på käken, även om det inte var så hårt, var ju för mig ändå bara det ganska så mycket. Det här med benen var ju...
Ännu mera. Mm. Jag blev lite svimfärdig faktiskt. Mm. Men jag har antecknat flera enkla saker jag kan göra för att bli snyggare.
Mm. Kommer du göra det? Ja, kom nästa gång jag ser dig, du har färgade ögonbryn och ögonfransar.
Och 10 cm längre. Om 10 dagar så drar fotbolls-VM igång. Och de flesta matcherna sänds mitt i natten, ja, Katrin.
Dålig tidsskillnad.
Ja, kommer du överhuvudtaget engagera dig i det här? Eller?
Jag kommer inte vara uppe på natten. Jag kommer inte ställa någon klocka. Sen har jag lite insomnia. Så att om jag har tur och vaknar vid 4-snåret, vilket jag gör väldigt ofta, då om det är fotbollsmatch kommer jag ju såklart kolla.
Snyggt, snyggt. Vi ska prata om de här inhumana tiderna i studion. Lina Thomsgård, programledare och poddare, välkommen. Och med oss på länk, Robin Berglund, eller maskinisten, komiker och fotbollsentusiast. Vi börjar med dig, Robin. Hur kommer du ta dig an det här?
Vad kul att du frågar. Ja, men uppdelat i 2 delar kan man säga. Först så tänkte jag åka dit och befinna mig i rätt tidszon då i 2 veckor.
Det är du självklara.
Ja, det är tips om folk har ett problem med det här, så är det bara att hoppa på stålkråkan. Nej, men det andra är att jag får väl anpassa mig helt enkelt. Det här är fruktansvärt viktigt för mig, så att jag kommer att ställa om dygnet, tror jag, ganska mycket.
Men då är frågan, för det är lite 2 alternativ här känner jag. Antingen att man håller sig vaken till klockan 04. Sveriges matcher går ju 01 respektive 04 och sen är det en human match klockan 19. Men den här 04-matchen då, håller man sig vaken och bärsar fram till 04, då är man ju helt slut när matchen drar igång. Eller ställer du klocka och går upp 04?
Den tycker jag faktiskt, här sitter jag nästan på lösningen, och det är att man ställer klockan och går upp, hanterar det som man gör med julkalendern, att man sitter där med sina barn med täcket i soffan, ja, är nog det enklaste. För du är inne på någonting där, att börjar man supa vid 20.00, då tror jag inte att man har mycket till syn och hörsel och framförallt inte spelförmåga. Nej. Kvar där vi, och då är det 2 timmar match om man har tur, så att det är nog klokt att hantera den som en gryningsmatch.
Lite som att gå rätt på efterfesten.
Ja, lite. Ja, och det kommer ju bli en krock på krogarna, tänker jag. Vissa sitter och dricker bärs, andra vill ha frukost och smoothie. Mm. Liksom. Hur löser man detta? Lina, du har erkänt att du inte är jätteintresserad av själva fotbollen själv, men du har 2 barn, va?
Ja, exakt, som är jätteintresserade. Plus att jag är en sån här, det heter inte medgångssupporter, det kanske kan heta evenemangssupporter. Att när det är mycket, då vill jag vara med. Ja. När det är stort och folkfest och sådär. Och det är det, för mig, det är det som är utmaningen här. För var och en på kammaren kan ju lösa det genom att liksom sätta på sin tv i sängen. Men vill man ha en folkfest, hur ska vi göra då? Barnen är 5 och 9.
5 och 9. Det känns orimligt att de ska gå upp 03.30 för att titta på Sverige.
Ja, men vet du vad? Jag tänkte bara addera till det ni sa här nu, att jag driver ju den här vetenskapspodden Dumma människor. Där gjorde vi faktiskt ett avsnitt om det som heter kronotyper. Aha. Att vi liksom har olika som biologiska klockor. Där med morgonmänniska och kvällsmänniska. Det finns liksom. Aha. Och vi är ungefär hälften, hälften. Så då kan man ju bara utgå ifrån det. För vissa så kommer det passa bättre, precis som Robin, att ställa klockan på 04:15. Och för andra är det bättre att bara låta dagen vara lite längre. Och då kanske man kan fixa olika evenemang för de olika typerna.
Ah,
så kvällstittarna kanske är på någon bar. Det borde man väl kunna lösa så att några barer får öppet så sent.
Ja, men det har de löst.
Ja, men bra. Ja. Precis, då är det löst. Och sen frukostställen för de andra.
Just det. Ja. Hur ska
och
du
vilket
göra?
Ställe går är det dina barn typ med i en familj?
Nej, det är inte samma typ i en familj, så då får man splitta upp sig. Eller det kan väl vara samma typ i en familj. Man får väl dela upp sig lite då utifrån vad som passar.
Men du kommer ju titta med dina barn. Gissar.
Jag kommer titta med mina barn, men vet du vad jag kommer göra? Nej. Och där tror jag att Robin, du kommer tycka att det är dåligt. Men det här är den enda lösningen jag ser är rimlig. Och det är att jag får vara, jag får liksom skapa ett tryggt hemligt rum där barnen inte få veta hur det gick i matchen.
Ni tittar i efterhand.
Sen vaknar de, kanske man ställer klockan lite ändå för att det ska vara lite, liksom, lite bök. För det vet vi att vi mår bra av när det är lite bök. Så kanske det blir klockan 7. Inga telefoner. Ingen radio. Förlåt radio, men ingen radio. Inga tidningar.
Inga pushnotiser.
Inga pushnotiser. Ingenting. Det ska inte finnas något. Och sen sätter man på tvn och så hoppar man så att det liksom matchen börjar nu. Och
alltså svinsvart. Robin, vad tycker du om det?
Rasande mysigt låter. Jag skulle gärna vilja vara.
Du får vara med. Du är jättevälkommen,
ha dig
Robin.
Som målsman. Men kommer du att vaddera dina skrålande grannar? För att de pushnotiserna kan man ju stänga av. Men om du har fulla grannar som inte har den andra kronogruppen.
Det är det som är bra med att det är sommar. Då är man ju på något landställe någonstans. Eller liksom tältar. Eller sådär, så att man är liksom.
Smart.
Man behöver inte tänka så mycket på grannarna. Och vet du vad, om man vill vara positiv. och det har jag ju inget emot att vara, så är det ju bra att det väldigt sällan krockar med annat än sömn.
Mm, det är sant.
För den matchen som sen är den klockan 19, det är ju på själva midsommarafton.
Den kommer krocka med
den
andra
saker. Den kommer krocka med allt. Ja. Det är egentligen den värsta tiden, eller hur?
Det är sant.
Vi ska vara jätteglada att vi kan titta klockan 4 och klockan 1 på natten.
Robin, alla som har ångest över midsommar kan faktiskt vara glada.
Då kan de lösa det så. Mm. Robin, jag tänker, du kommer ju inte bara titta på Sverige-matcherna. Du kommer ju väl se alla matcherna.
Ja, och jag har ju begåvats med inga barn än så länge, så jag tänker att det gör ingenting för egen del egentligen att ställa om det här, och vi är bara en kron typ i mitt huvud och sånt där. En liten rättelse bara, inte för att vara besserwisser, men det är på midsommardagen.
Och midsommardagen, då midsommardagen är det.
Ja, det är faktiskt sant.
Just det, man ändå bara bakis.
Jag menar det.
Ett svenskt spelbolag har faktiskt gått ut med en pressrelease där de kräver att Sverige tillfälligt ska ställa tillbaka klockan 7 timmar i sommar så att vi slipper matchen mitt i natten. Och med en namnlista, skriv under du med. Får vi tillräckligt många namn, lämnar vi in en formell ansökan till regeringskansliet. Mm. Är det trams?
Alltså det var väl ett perfekt sätt att få uppmärksamhet.
Ja, det är sant.
Och du gav dem den där.
Ja, men jag sa inte vilka det var.
Nej.
Det var snyggt.
Men ganska görbart då, eftersom det är ljus dygnet runt.
Ja, och någon sorts industrisemester väl en stor del av det. Det här tycker vi kör på.
Ja,
och flexibilitet.
Hur känner du, Lina och Catherine, ni som inte var jättepepp? Blir man inte lite
pepp? Nej, men redan pepp? Nu är jag så pepp. Ja. Alltså direkt med att Robin gick ut i eten så kände jag, hit med bollen, kanna på.
Ja, men att det till och med är lite mer om en grej. Att
ja, jag vill se alla matcher ska jag se.
Och man kommer vara så utanför om man inte engagerar sig i det här.
Mm. Det är sant.
Men vet ni, det händer inte något redan ikväll. Sverige-Norge.
Just det.
Robin, visst. Landskamp.
Det stämmer fint. Ja. Det stämmer fint. En bra, då kan man testa sin krontyp.
Ja! 19.00. Piggeligt rätt.
Men du Robin, du ska jobba på ena delen av det här. Och vad är USA alltså?
Jag ska jobba på hela, men på plats en och sen
alltså,
omställd andra halvan kan man
lyx
säga.
Lyx att få betalt och bevaka detta.
Jag nyper mig 2 gånger om dagen.
Det låter rätt.
Så det håller jag med om.
Vad är det senaste på matchbiljetter om man vill åka över och se? Vad är det, kostnaden?
Ja, alltså det där är ju en stor fråga. Jag tycker nästan, alltså den är ju symboliskt laddad, för det ska ju vara för alla att gå på fotboll. Men bara att åka över pölen och bo där borta är ju den stora kostnaden, om vi ska vara ärliga. Men det kostar väldigt, väldigt mycket. Och framförallt så har de tagit betalt för allt runt omkring. Alltså transfer till och från matcher, en macka kostar som på Arlanda och sånt där. Så det kommer verkligen att kosta.
Har du gjort så då att du har spelat jättemycket på de här matcherna för att kunna tjäna tillbaka alla pengarna?
Hörrni, vi måste bryta här.
Jag pengar på sommartid.
Ja. Lina Thomsgård, tack för att du var med. Robin Berglund, tack för att du var med. Vilka tror du vinner, Lina?
Frankrike.
Frankrike satsar vi på. Nu, hörrni, blir det kulturnyheter.
Mm. Med mig, Ylva Nilsson smudrar. Jag vet inte hur ni har det med sångröst, självförtroendet, Katrin och Christian.
Jag ligger på en 3 på en skala 1-5.
Okej.
Okay. Ja, jag ligger nog på en 2.
Men även då, om du inte har en sångröst, så går det nämligen bra att sjunga för din bebis. Det har ni kanske inte längre, men det kan komma bebisar. Och det här konstaterar barnrättsorganisationen UNICEF i en ny rapport. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för 7 månader gamla sonen.
Det gör jag. Det gör ofta. Mm.
Sjunger du då för något?
Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Mm. Så jag vill oftast dem.
Är du duktig på att sjunga?
Nej. Sämsta rösten.
Lena Hansson i Göteborg är även hon lite tveksamt inställd till sångrösten.
Jag sjunger inte jättemycket för jag har ingen riktigt bra sångröst. Men jag älskar att sjunga.
Men hur känns det då när man inte har sångrösten?
Ja, så länge man är ensam med sitt barn så gör det ingenting. Men när det är andra vuxna så kanske jag liksom drar mig lite för att sjunga. Men själv går det bra med mitt barn.
Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
Turisten Tobi Hytter från Tyskland är på besök i Malmö och berättar att han brukade sjunga vaggvisor. Men nu när döttrarna blivit äldre blir det mest låtar från Eurovision.
What do you sing? Eurovision Song Contest. Yeah. We watch it every year and then we sing the best songs. When they were smaller, when they were babies, we sang lullabies, yes. But right now, more modern music.
Are you good at singing?
I think I'm good at singing. My wife says I'm not good at singing. But I don't care. At least we have fun and sing together.
Det är ändå viktigast. Reportrar Vivica Blad och Johanna Ise. Sen en debutants dagbok 2018 har Vera von Essen skrivit flera uppmärksammade böcker. Nu kommer den första novellsamling, Mödrar och män. Katarina Wikers har läst.
I novellen Suicidrisk möter vi en ung kvinna på psyket. Hon sväljer för många tabletter, skär sig. Inlåsningen, regelsystemet, underkastelsen är också något som hon återkommer till i texterna. Där finns en sorts frihet och slippa världen som bara stör tankarna. Några noveller kretsar kring relationer med män. Den ordlösa med Ronan, där jaget slipper vilja, syskonskapet med en annan skadeskjuten. Eller om kärlek som en hopplös uppgift. Något man bara tar på sig. Lovsången till ett kärt, ofött barn är ändå den mest lyckliga. Att lära sig använda sitt ljus för att överleva, som det heter. Vera von Essen har ett språk som är avskalat, oväsentligheter. Men jag kommer ändå på mig med att sakna själva nödvändigheten i skrivandet som nu kommer till uttryck i hennes tjocka dagböcker. Men oavsett vad Vera von Essen skriver om så är det samma våld som koncentrerad uppmärksamhet. Skulden som aldrig är hos de andra, harangerna över det sekulariserade skitlandet Sverige. Och så till slut, modern, som inte ser något bakom hinnan av alkohol där i slottet. Som med tabletter hon stulit av dottern med jaktgeväret. Med vad som finns till hands vill få slut på det. Familjen som slagfält, som gjuten i generationer av tystnad.
Katarina Wikars hade läst Mödrar och män av Vera von Essen. Och så kommer Norges bidrag till tv-världens sjukhusserier, Still Breathing.
Första samtalet för Petra idag.
Härligt.
Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
Så länge ingen dör.
Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag. Still Breathing på SVT Play får en trea i betyg. Duran Duran kommer till Sverige i höst. Den 3 oktober spelar de på Avicii Arena i Stockholm i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Duran Duran som bildades i Birmingham 1978 blev en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien. Vi hörde en hitlåt här som Girls on Film, andra Hungry Like the Wolf och The Wild Boys. Något för er kanske?
Underbara Duran Duran.
Ja.
Tack Ylva Nilsson i Göteborg. Vi vet inte hur det ser ut. Men vi gissar att du har luxmaxat. Luxmaxat, det har strömmat in mejl på folk som är upprörda.
Ja, för att kanske, jag såg någon läkare på TV4 som ju sa att det här med att slå med en hammare mot käken, det funkar inte.
Det funkar.
För att framhäva käken. Är det det de tycker att vi borde ha
pratat om istället? Ja. Jag tror man kan dra sina egna slutsatser om allt detta. Ja, vi ska strax vända oss till studio 1. Tyckte du att det gick bra för mig här, eller? Du kan inte säga något.
5 av 5, Christian.
Hoppas jag får komma tillbaka någon gång.
Klart du får.